Efter att ha flytt från Irak kom Mohammed Salih till Sverige som 13-åring. Du var yrkessoldat i Sverige i 2 år och sen arbetade du som fibertekniker och projektledare på LTL Networks i 4 år. Och sen var du på Aktiespararna i drygt 3 år och numera så är du sparekonom på Fundler. Så en ganska spännande bakgrund. Du startade också en intressant Instagram-kanal i mars 2019 med namnet Mohammeds väg till miljonen. Kanalen fick snabbt 80 000 följare som kunde se hur Mohammed gjorde för att nå sitt mål om att äga 1 miljon i aktier innan han fyllde 30 år, vilket han också lyckades med. Så välkommen hit!
Tack så jättemycket.
Välkommen. Jag tänkte börja lite grann med bakgrund och hur blir man en Mohammed?
Ja, man föds i Irak från början och sen så flyr man krig och sen kommer man till Sverige när man är 13 och vet egentligen inte vad man vill göra i livet, utan livet tar en dit man kommer och sen anpassar man sig och gör det bästa av situationen. Så att jag har bara anpassat mig efter de förutsättningarna jag har haft och sen så har jag gått den vägen jag själv önskat. Och det är man ändå stolt över, att man aldrig har låtit någonting komma i vägen. Liksom, jag har ingen master i ekonomi eller en kandidat som alla andra på jobbet, utan det har varit mycket slit och det har varit omvägar, men nu står man här.
När startade ditt aktieintresse?
Det var ganska sent. När jag var 22 ungefär så var jag på väg till en MMA-träning med en tidigare kollega inom Försvarsmakten och sen vidare på Eltel, och han höll på med sin mobil. Vi åkte från Skärholmen i Stockholm till Alvik, vilket är ungefär 20 minuter, och han höll på med sin mobil hela tiden. Jag tänkte, jag är ganska social av mig så jag vill ju prata här i bilen, men han höll på med sin mobil. Jag tänkte, vad är det han håller på med? Och sen när vi kom fram till Alvik där så visade han upp på sin skärm, men jag har tjänat 20 000 kronor här på aktier. Och jag tänkte, shit. Jag kunde verkligen inte släppa det från tankarna, och den träningen så skadade jag mig på MMA också för att jag var så distraherad, och efter det så gav jag mig in i hela den här börsvärlden och aktier och investeringar, och sen kanske det inte gick så jättebra i början, men det var bara att hoppa på hästen igen. Så.
Vilka misstag gjorde du i början som du vill dela med dig av?
Alltså jag tror att föreläsningen här hade varit en timme om jag hade snackat om mina misstag, och man gör ju dem fortfarande, men det var att lyssna på andra människor faktiskt och ge sig in i aktier man inte hade någon aning om. Och jag köpte The Marketing Group, kanske är det någon här som känner till, och jag gick in med 100 000 kronor. Jag hade precis köpt min första lägenhet, gjorde det ganska ung, och sen samlat ihop 100 000 kronor och gick in i det här bolaget som jag egentligen hade pluggat på med eller någonting. Köpte bolaget, det gick ner och ner, mer och mer för varje dag, och sen till slut så hamnar man på forum med människor som hade gjort exakt likadan investering. Och vi triggade ju varandra varenda gång det skulle komma en rapport, så sa vi, den här rapporten kommer bli bra, aktiemarknaden kommer gilla det här. Och till slut satt man där med 97% minus och kände att shit, aktiemarknaden kanske inte bara är guld och gröna skogar.
Och vad gjorde du sen? Hur tog du det vidare från det?
Egentligen så tänkte jag, man kanske ska lyssna på folk som säger att man ska sprida riskerna och investera långsiktigt. De kanske faktiskt har rätt, även om det är klyschigt. Och jag tycker fortfarande det är klyschigt när man är med media och tar de här tipsen. Så tycker jag att det låter fruktansvärt tråkigt, men det är det som funkar. Och jobbet på Unga Aktiesparare, jag fick ju jobbet där. Och det var ett sätt för mig att välja rätt väg. Och det var ju i samband med mitt jobb där på Unga Aktiesparare som jag startade kontot, och det fick mig att ta rätt väg inom investeringsmarknaden.
Okej, så du startade Mohammeds väg till miljonen, Instagram-kontot, när du hade börjat jobba på Unga Aktiesparare?
Ja, exakt. Vi satt där en dag och då hade jag sparat ihop pengar återigen, men inte vågat gå in på börsen för att jag hade ju bränt mig så fruktansvärt hårt. Men jag visste att alla andra tjänar pengar på aktiemarknaden. Varför ska inte jag kunna göra det? Jag ska bara göra det på rätt sätt. Och visar jag allt, är jag transparent med allting, då kommer det bli skämmigt för mig att bränna massa pengar. Så att jag gör det transparent. Jag ska visa exakt hur mycket jag tjänar, vad jag betalar i ränta och vilka utgifter jag har. Och sen visa hela min portfölj hela tiden på Instagram. För det kommer göra att jag måste sprida ut riskerna och köpa investmentbolag och köpa ganska tråkiga fastighetsbolag. Men det lönade sig i alla fall.
Ja, och du lyckades då nå 1 miljon innan du fyllde 30 som var målet. På hur lång tid var detta?
Ja, det tog 25 månader från början till start, och jag pratade med någon innan här och sa att det var sjukt mycket tur att jag började det jag gjorde, för hade jag börjat nu så hade det tagit 5 eller 6 år, för att liksom efter corona så har vi haft en bull market, men sen har det ju bara gått ut för. Alltså senaste 2 åren har det inte varit roligt att äga någonting typ. Knappt index, globala indexfonder, trots att vi har haft en svag valuta här i Sverige och en dollar som har gått stark, så har det knappt varit roligt att äga. Så att jag hade väldigt mycket tur att jag började när jag gjorde.
Driver du kanalen fortfarande idag?
Ja, men det gör jag. Man tappar ju lite följare när börsmarknaden går dåligt, så ger folk upp. Så att jag har ju ungefär 80 000 följare också, men har breddat ut mig lite till TikTok också. För det är där den nya generationen hänger, och kan man plocka upp de här från början och få dem slussa in dem rätt och säga till dem, men kolla på mig, jag gör de här misstagen, jag investerar så här idag, det har lönat sig, gör likadant, ta tag i er ekonomiska framtid, så kommer det löna sig. Så att jag har breddat ut mig dit, och sen så har jag en hemsida på gång, och en kanal blev många kanaler.
Var något speciellt du lärde dig på Unga Aktiesparare som liksom ändrade, eller var det bara att du satte det på Instagram?
Nej, men det var mycket. Unga Aktiesparare har ju sina gyllene regler att köpa det man förstår, vara långsiktig, månadsspara kontinuerligt. Alltså bara man följer de riktlinjerna så kommer man väldigt, väldigt långt. Köpa bolag som man faktiskt förstår. Månadsspara, även om det är tråkigt, så det är det som lönar sig. Så att jag började följa de här riktlinjerna, och det visade sig vara helt rätt. Som sagt, kan låta väldigt, väldigt klyschigt, men man slipper ha ont i magen och inte sova om nätterna.
På tal om sparande, vilken sparkvot har du ungefär? Alltså om man pratar 10% per månad, eller vad ligger det runt?
Alltså när jag körde den här resan, så då hade jag en sparkvot på 70% kanske. Och jag bodde i Sundbyberg, ni som känner till Stockholm, och jobbade inne i stan. Och det kanske är 1 mil. Och jag sa upp mitt SL-kort och gick och cyklade till jobbet under de här 25 månaderna för att spara in pengar. Så att just då var det väldigt, väldigt högt. Sen så flyttade jag hem till Blekinge och byggde hus. Och sen skulle vi få, vi har en dotter, skulle vi få ett barn till, men sen blev det tvillingar. Så att sparkvoten är väl strax över procenten just nu, för att blöjor och ersättning, det är det som där pengarna försvinner just nu. Och sen ränta också, skulle jag väl tillägga.
Och hur ser din portfölj ut idag?
Ganska tråkig portfölj, skulle jag vilja säga. Vi har mycket investmentbolag. Vi har mycket bolag med rimliga värderingar. Och jag har slutat köpa in bolag som inte är lönsamma. Jag har något bolag som är lite mindre, T-Secure heter det, som jobbar med cybersäkerhet och säkerhet överlag. Men annars är det mycket investmentbolag. Evolution ska jag väl också säga att det, men kollar vi på värderingen på Evolution bara, så är det ju väldigt, väldigt rimligt värderat. Så att jag har gått från att ta mycket risk, vilket var rätt. När jag började Mohammeds väg till miljonen, så kunde man köpa alltså vad som helst. Värdering spelar absolut ingen roll. Värdering har börjat spela roll de senaste 2 åren. Balansräkningar har börjat spela roll de senaste åren. För just då kunde man köpa exakt vad som helst och ändå få rätt. Som sagt, jag brukar säga att det var inte så mycket skicklighet bakom den miljonen, utan det var mest tur.
Det sägs att skulderna bland framförallt unga människor i Sverige har ökat ganska mycket de sista 10 åren. Du har träffat mycket unga människor. Vad kan man göra för att nå fram till unga människor och få dem att förstå att det inte är så smart att låna pengar för att köpa en ny jacka eller vad du nu hittar på?
Alltså jag har försökt sjukt länge, och det är inte alltid det går in. Och jag börjar tro att man måste göra misstaget själv innan man ens lyssnar. För man försöker snacka varenda dag på TikTok och varenda dag på Instagram. Men sen kommer man till gymnasieskolor där folk kommer fram och visar mig liksom kronofogsanmärkningar och visar hur mycket de har köpt på Klarna trots att de har en inkomst på 1 000 spänn i månaden. Och jag har inte svaret på det. Hade jag haft det så hade jag kanske blivit utbildningsminister eller någonting, men det svaret är en svår nöt att knäcka faktiskt.
Den klassiska vägen är att vara en bra förebild själv. Du är ganska ung.
Ja, absolut. Jag försöker, och mitt senaste köp är de här skorna. Jag sa det på TikTok häromdagen att jag har inte köpt kläder på typ 2 år, för att vi har så mycket kläder. Jag pratar väldigt mycket om second hand och gå. Men det sociala trycket är ju enormt. Har du inte rätt telefon så smälter du inte in i gruppen. Har du inte, kör inte dina föräldrar en Tesla, men då kanske inte barnen vill umgås med dig. Har inte du alltså, märkeskläder idag? Det är brutalt vad kläder kostar. Det kan vara kläder som ser ut och har liksom målarstänk på sig. Ett par byxor kostar 15 000 spänn. Liksom. Så det är inte bara tryck på ungdomarna som är tvungna att smälta in i gruppen, utan det har även smittat av sig till föräldrarna som kanske inte har det så bra, men måste ändå köpa rätt saker till sina barn för att inte de ska bli utfrysta. Så att det är en svår situation, ekonomisk situation vi lever i just nu.
Där har jag ett bra tips nu när du har små barn. Min fru är väldigt miljömedveten, så hon gillar inte att köpa nya kläder för det är väldigt dåligt för miljön. Så hon älskar att köpa begagnade kläder. Och just barnkläder är oftast i nyskick. Därför att barnen använder kanske en grej 3-4 gånger och sen har de vuxit ur det. Och sen så skänks det bort. Eller man kan köpa på loppis för 10 kronor plagget eller så. Så där sparar man väldigt mycket pengar.
Ja, jag ska säga det. Jag är kanske inte världens bästa på att övertala heller. För jag är exakt likadan med min sambo. Kommer man hem så ligger det 4 paket i brevlådan. Liksom. Så att jag lyckas på många fronter, men just sambofronten kanske inte är det absolut bästa. Och jag är exakt likadan. Och barnkläder, ibland kan man köpa saker och sälja vidare. Det kanske tappar 15, 20, 30%. Men barnkläder kanske du köper för 200-300 spänn. Och sen är de inte ens värda 15 spänn efter man har använt dem. Så prisfallet på barnkläder är helt enormt också faktiskt.
När jag säger det, så min fru miljövän, hon ser sen vidare grejerna för ungefär samma vad hon köpte för. Så i praktiken så har vår familj 0 kronor i vad säger, barnkontokostnad.
Ja, absolut. Och det är väl det man måste göra. Men det är mycket press där också på nya föräldrar. En väldigt enkel målgrupp att sälja kläder till och barnvagnar för att allting ska se bra ut utåt.
Kanske kan sälja skolan innan det går.
Ja, vi får hoppas det.
Om vi tittar på din portfölj under den här nedgången som du pratade om tidigare. Var du aktiv, passiv eller hur hanterar du nedgången?
Jag ska väl säga att den här långsiktigheten och det tråkiga ibland har bitit en i röven faktiskt. För man ska, jag vet att Ulf på Svolder, när han satt som vd, han sa alltid att man ska skilja på långsiktighet och långsiktighet. För många köper bolag, som jag gjorde det första gången, och sen satt jag och bara lutade mig åt långsiktighetscitatet. Och det gjorde att jag förlorade 97% av mitt egna kapital då. Så att jag har väl, ibland har jag varit lite för naiv och för passiv i mina investeringar. Men det blir liksom, ibland blir det liksom kontraproduktivt när man går ut och tjatar om att man ska vara långsiktig och spara månadsvis. Och sen går jag ut och säljer ett innehav. Och då behöver jag förklara för mig. Så att ganska tufft, men till exempel SBB, säkert hälften av de här inne som är aktieägare där, över 200-250 000. Där var jag upp 400-500% och tyckte jag är verkligen det här hållbart att man går och förvärvar i nollräntemiljö, inflationen tickar uppåt. Vad kommer hända när räntorna sticker iväg? Man har en vd som säger att högre räntor är bra för fastighetsbolag. Det liksom ljuger rakt ut och innerst inne vet man att det här är ju fel och en vd som pratar om sådana scenarion ska man ju faktiskt akta sig för. Men ändå sitter man där och säger att amen, jag är långsiktig, jag ska inte sälja. Så att den här passiviteten har, ja, lite väl passiv ibland faktiskt.
Och tänker du på räntor och valutor eller hur tänker du bara investera i bolag som varje månad?
Ja, jag försöker. Alltså, jag tänker att valutor är alldeles för riskabelt för mig i alla fall. Det svänger ju varenda sekund. Det är inte som ett investmentbolag man köper och sen kan man sitta på händerna. Till exempel ett Investor har 40-50 fina bolag under sig, utan där svänger det mycket fortare. Räntor har väl inte varit aktuellt och jag känner att räntor kanske passar mer institutionella investerare som inte kan placera på ett sparkonto. Jag menar, den riskfria räntan börjar ticka uppåt ganska fort. Vi får 4% ränta på ett sparkonto. Varför ska jag ens röra mig ut på börsmarknaden för att få samma ränta men med risk? Så att just nu blir det bara sparkonto och aktieinvesteringar.
Vilken är din favoritaktie i portföljen just nu? Alltså det innehavet du tror mest på de kommande så här, 3 åren?
Ja, det kanske är lite kontroversiellt, men som sagt, jag tycker Evolution fortfarande är det absolut hetaste caset med tanke på den värderingen, med tanke på marknadspositioner man har tagit, vilka vallgravar man har byggt upp och vilka marknadsandelar det finns att ta. Jag tänker på USA-penetrationen när det kommer till online gaming är bara någon procent och Evolution ligger i framkant där. Värderingen har ju kommit ner i och med att aktiekursen har kommit ner, men man levererar fortfarande samma tillväxt och vinst, så ser det väldigt attraktivt ut där. Men som sagt, lite kontroversiellt, många som tycker att spelbolag går emot mycket ESG och mycket morala gränser. Men jag försöker att fasa ut det, för annars kan man ju dra de här moraliska passen hur långt som helst. Ska man köpa ett Axfood som säljer fett och säljer godis? Det bidrar ju till fetma och det är det största problemet många länder har. Eller ska man inte köpa Saab för att de säljer vapen, eller är det försvarsmateriel de säljer? Så att det, ja, jag lämnar den moraliska kompassen utanför investeringar just nu i alla fall.
Du har nyligen gett ut boken Börsen för alla med din före detta kollega och fondförvaltaren André Netzén Örn. I boken vill ni få fler grupper i samhället att köpa aktier och fonder. I den här boken får man då följa din och din medförfattares karriär inom sparande och investeringar, som är lärorikt och pedagogiskt. Och man får också kunskap, råd och verktyg som hjälper dig att hitta guldkornen på börsen och göra lönsamma investeringar. Varför bestämde jag för att skriva den här boken?
Den där frågan har vi fått 100 gånger. Så här, det finns ju redan sjukt många aktieböcker där ute. Och vi kände väl likadant, så här, ska vi skriva en bok så måste den sticka ut. Och då tänkte vi, det finns faktiskt ingen bok som går från A till Ö när det kommer till investeringar. Och det här är liksom från den mest grundläggande nivån. Det kommer till att liksom spara pengar till hur man investerar i aktier och gör en kassaflödesanalys eller analyserar en balansräkning. Så vi kände att kan vi få det här, och boken från början var 260 sidor. Sen hade vi en redaktör som bara, shit vilken tråkig bok, vi måste få ner den med 60 sidor. Så den ligger på 200 sidor idag och vi har fått med exakt allting. Och kollar vi på recensionerna så känns det ändå som att vi har lyckats. Vi fick en kommentar att det var liksom som en bibel för aktier, och att man inte behöver köpa flera olika böcker utan man köper den här boken där det räcker liksom. Och då känner vi som båda är väldigt ekonomiska av oss att då kanske vi har gjort någonting rätt i alla fall.
Vilken var den största utmaningen med att genomföra det här bokprojektet?
Att man tror att man kan jobba heltid och vet, som på gymnasiet, bara skjuta det längre och längre fram. Så att det blev till slut så att vi alla kvällar och alla helger sista 3 månaderna och bara nötade och nötade och skrev. Och till slut så kände vi att nej, vi kommer inte hinna det här. Så att vi bokade en sista minut en vecka på ett all inclusive. Och sen sitter vi och skriver. Så när vi kom dit till det här all inclusive hotellet och alla var ute och solade och badade, så satt vi där och skrev. Så kom det fram folk och bara, vad är det ni håller på med? Och då sa vi, vi håller på att skriva en bok och vi har helt missat hur mycket tid det faktiskt tar. Och att tiden är, ja men det är svårt. Även om det är en faktabok, det här är rätt och fel, så är det svårare än vad man tror att skriva en bok.
Blir det mer böcker efter detta?
Jag sa ju nej till André. Jag bara, nej vi kan inte skriva en bok. Nu har jag 3 barn också André, jag hinner knappt sköta om dem. Och då sa han, nej klart vi inte ska skriva en bok. Och sen typ 2-3 månader in så sa han, jag har en sjukt bra idé. Det är om hur man hittar de bästa småbolagen, för det finns ingen bok om det. Och jag bara, André, nej, vi får vänta här. Och sen gick det någon vecka till, så skickade vi in till redaktören att vi har en idé, men den har inte blivit förverkligad än, så får vi se om det blir så. Och sen behöver man ju skriva 2 böcker tror jag för att komma med Författarförbundet, så att det kanske är någonting att sträva efter.
Vi har Cecil här någonstans, är hon kvar? 3 böcker tror du det är?
Nej.
Är det 2 eller 3 böcker? 2?
Nej, 3. 5.
Ni säger i boken att ni får fler grupper i samhället att köpa aktier och fonder. Vilka grupper tänker ni då på i första hand och varför är dessa grupper inte särskilt aktiva idag?
Ja, man kan väl rabbla upp alla grupper förutom de som får det hemifrån eller som växer upp i rätt områden som faktiskt får det hemifrån. Jag, André, som kommer från helt skilda bakgrunder. Ingen av oss hade fått det hemifrån, och sen börjar vi kolla runt omkring. Det är inte många som går in på börsen. Många är rädda och många med utländsk bakgrund. Många som kanske inte tillhör den absoluta toppklassen. Får inte det som man borde få. Skolan är inte så jättebra på det. Man kanske läser lite privatekonomi. Men sen då? Sen kanske det inte finns jättemycket incitament för samhället att utbilda så många som möjligt och få folk att sluta jobba när de är 50. Då kanske det fallerar ur det perspektivet. Så att vi försöker bredda det till både liksom våra förorter och våra ungdomar hemma i Sverige. Människor, första och andra generationens invandrare. Ja, människor som kanske inte bor i Stockholm, Göteborg, Malmö kanske. Mindre städer, mindre orter. Ingen av dem får det hemifrån.
Vad har ni gjort för att marknadsföra boken?
Igår var vi med, det var ganska kul. Det var någon på Twitter som hade tagit bild på första sidan på Expressen. Där det stod börsproffsens bästa tips för att hitta aktierna och sa botten är inte nådd än. Och då var det vi som kom där på sidan 24 och 25. Så vi försöker vara aktiva på mycket liksom, traditionella medier. Instagram, Twitter. Sen så har vi båda en vision om att man inte vill marknadsföra det för mycket. Man vill inte sälja det för mycket. För är boken bra så kommer den att sälja slut. Och människor kommer att tipsa den till varandra. Så första upplagan är faktiskt slut och vi ska trycka en till. Och 1500 av de böckerna som ska tryckas vid nästa upplaga är redan slut. Så att det marknadsför sig själv. Och det är väl den visionen vi båda har haft. Som sagt, skriver jag en bra bok då kommer det märkas också.
Vi tänkte ta lite frågor från publiken. Någon som vill ställa en fråga?
Men vi väntar på att publiken ska hitta en fråga så kan vi ta en fråga till. Hur stor var första upplagan?
3000 böcker. Och den andra kommer nog också vara 3000. Den finns som e-bok också men jag tror inte alls det är samma sak att kunna läsa en fysisk bok kontra en e-bok.
Och har ni en fråga får ni gärna räcka upp handen så kommer en mikrofon till er.
Du kanske sa det men hur mycket pengar började du med när du börja den här 25 månaders resan till 1 miljon?
Jag hade 154 000 från liksom dag ett. För jag hade sparat ihop lite pengar innan jag gick in. Och sen satte jag in ungefär lika mycket medans resan pågick. Så ungefär 304 000 eller något satte jag in. Och resten var avkastning. Så lite överavkastning gentemot säg breda återinvesterande index. Men som sagt mycket tur också.
Tack.
Någon mer?
Vilket råd skulle du ge en ung människa? När ska man börja spara och hur mycket?
Alltså man ska börja spara så fort som möjligt. Så fort man har CSN eller så fort man kan gå runt och ha säg 100 kronor över efter att månaden är slut eller i början av månaden så tycker jag man ska börja spara. Och kan man börja investera när man är 15, 16, 17? Ja. Gör du det så kommer du inte ha några ekonomiska bekymmer när du är typ 45. Så ju tidigare ju bättre. Sen vet jag att verkligheten för många inte är så. Men har du liksom föräldrar som betalar 100 eller 200 spänn i slutet av månaden och man har chansen att investera dem så kommer det göra en otroligt stor skillnad. Alltså.
Du nämnde vissa grupper som vore bra att börja spara mer aktier och fonder. Och hur ska man ut till den gruppen att de förstår att det här är bra?
Ja, men jag, som sagt, jag bodde i Stockholm nu fram tills 1,5 år tillbaka och då var jag själv ute i mycket utsatta skolor, ute i förorterna. Och problemet är väl idag att det är finans, det liksom finns pengar överallt så det är ingen som vill göra det gratis typ. Så det är väl en otroligt stor barriär där bara att få ut rätt folk som kan utbilda. Sen är det så att man kanske inte, man lyssnar och ser upp till folk som ser ut som en själv. Så är det ju, det vet alla. Så att om jag åker ut så kanske det gör lite mer skillnad än att en representant från en stor bank som är 60 och inte har alls har haft samma uppväxt åker ut och utbildar. Så är det. Och jag såg att Swedbank rekryterar till en tjänst nu som är att ja, men finansiell hälsa ska bli bättre. Så det kanske är ett första steg från storbankernas håll att faktiskt implementera det här och nå ut till den målgruppen som ofta blir bortglömd. Och den är svår att nå ut till, som sagt. Jag har varit runt, men det är inte Jag är ambassadör för ett projekt som heter First i Stockholm också. Det är också ett projekt där man försöker få in folk på högskolor och universitet som inte gör det. Och det är exakt samma problem där, att man inte har rätt förebilder och ingen pratar om aktier eller investeringar, utan föräldrarna, mina föräldrar tycker fortfarande att det är som att spela bort sina pengar eller gamla bort sina pengar. De är uppvuxna med att den enda investeringen som är bra är guld, för att den kan du omsätta när som helst, var som helst. Investerar du i företag så gamblar du med dina pengar, men jag försöker förklara att det är exakt samma sak.
Ja, bra.
Jag tänker så här, Mohammed, att dina topptips för att sätta igång och spara, vad hade det varit?
Men det är väl bara att komma igång så fort som möjligt. Börja med en noggrann budget och kolla vart pengarna sipprar ut, för det är säkert alla här inne som har icke-värdeskapande utgifter som man hade kunnat skära ner på, och börjar man i rätt ände och ser till att man faktiskt går plus i slutet på månaden så har man kommit väldigt mycket längre än vad många andra är. Och när man väl har gjort en bra budget, man har sparat ihop en eller två eller tre månads löner av för den här bufferten, då ska man försöka investera långsiktigt och se till att få pengarna att växa. För visst att inflationen kommer ner nu, men den ligger ändå på 6-8% och sparkontot ligger på 4 än idag. Så att jag tror långsiktigt att börsen kommer avkasta inflationen och man får mest för pengarna där.
Och din syn, aktier mot index, hur tänker du då?
Det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tycker det är... Det har nästan blivit som en sekt att man måste investera i index. Gör man inte det så förstår man inte statistik och fakta. Men riktigt så är det inte. Och det finns ju, alltså så här, småbolagsindex har ju avkastat breda globala index. Så att det räcker ju att investera där. Nordnet lanserar en fond som har hävstång inbyggd i sin fond. Ja, då kommer du förmodligen över tid avkasta index där också. Så att jag tycker man kan blanda både fonder, alltså både index och aktiva fonder. Jag tycker man kan blanda hög avkastande och höglönsamma bolag med lite mer defensiva bolag. Så att en mix av både aktier och fonder och sen i olika sektorer är väl det absolut bästa.
Och hur gjorde du när du satte ihop din portfölj första början?
Ja, då köpte jag mycket investmentbolag som sagt, så att det har varit grundbulten från början. Och kolla på familjer som har gjort det här i generationer och lyckats både avkasta bra men också överavkasta sina index och sina jämförelsekorgar.
Det är en smart sak att göra för er som har barn som är i åldern 50-15, är att när de skriker efter att de vill ha EU-moped och jacka för 5000 kronor och så vidare, frågar de helt enkelt, vad ska du bidra med? Så även för ni har bra jobb och tjänar mycket pengar och kan liksom kontantköpa så här 5 mopeder till dem, så ska ni förhandla med barnen helt enkelt och säga, ja men om du kan fixa 1000 kronor så kan väl pappa eller mamma skjuta till resten. Och så får de då någon form av motivation. Okej, om jag kan spara ihop från min månadspeng 1000 kronor det kommande halvåret, så kan jag sen få en ny moped eller vad det nu kan handla om.
Detta är varför vi ställde in vårt spara åt dina barn seminarium för ett par veckor sedan.
Det är ett sätt att hjälpa sina kära barn att få rätt värderingar tidigt i livet. Och kör man det då löpande under 5-15 års tid, så rustar man dem ganska fint för vuxenlivet som de sen ska ut i.
Ja, jag tycker inte man ska göra någon björntjänst där och köpa allt barnen pekar på. Absolut inte. Och vi har satt upp sparande till alla våra tre barn. Men det kommer ju bara funka som en subventioneringsfond. Och vi har sagt det, sen kanske, nu har jag inte tonåringar hemma än, men vi har sagt det, att man kanske bidrar till samma procentuella köp med alla barnen istället för att ge dem pengar när de fyller 18. Ingen av barnen har sparande i sitt eget namn, utan det vill vi ändå kontrollera. Och det är väl, jag tror att det är ett stort misstag många föräldrar gör, framförallt de som inte är insatta, som kommer fram efter föreläsningar och säger att oj, jag startade ett konto i barnens namn, finns det något sätt att ta mig ur det här? Och då säger man nej, då kan man ju förklara att det inte funkar så riktigt, men det är så vi kommer göra. Jag tror att många tar efter det och det blir mer och mer vanligt att sen det är inget krav från föräldrarnas håll att man ska ge sina barn pengar. Det är också någonting som målas upp att alla föräldrar ska spara till sina barn. Verkligheten ser inte ut så. Många kan inte spara till sina barn och jag tycker inte man ska få för mycket tryck från samhället där heller.
Vilken slags konton använder du? ISK,
AF? ISK och kapitalförsäkring. Jag har ju ett eget bolag också där jag försöker investera över likviditeten. Där kör jag kapitalförsäkring. Jag har inga aktie- och fondkonton. Men samtidigt så kanske det är dags nu. Jag tror att man behöver få en över 4-4,5% avkastning nästa år för att ISK ens ska vara värt. Så att nu ISK är väldigt, väldigt attraktivt när börsen går bra och statslåneräntan är låg. Men nu har vi ju där börsen inte går så jättebra och räntan är ganska hög. Då är inte ISK jätteattraktivt. Och sen har vi politiker som går in i valet med löften om att sänka skatten och sen försvinner de löftena. Så att ja, ISK kanske inte är så attraktivt nästa år som man tror.
Ska vi komma in någon mer fråga i publiken så länge kanske? Där.
Nu är jag dansk i ursprungligheten och där har man arvsskatt. Och där kan det ju vara en väldigt bra idé att sätta pengarna på barnen så max man kan, så snabbt som möjligt så de inte ska betala. Jag tror det är 25% mellan föräldrar och barn. Ger man gaver till andra over et vist beløb. Jeg mener, det er 50.000 danske kroner om året, så det er 50% skat. Så det er der vettig grund, og det kan jo hende, at sådan også pludselig kommer til Sverige. De titter jo på, hvad andre landerne imellem, så det kan jo gøre, at man sætter alt anderledes.
Ja, verkligheten är tyvärr så att Sverige har inte någon fördel till att spara till barn, vilket är helt galet egentligen. Om du tittar på andra EU-länder som England eller Tyskland, där du får du får pengar från staten för att investera i aktier till barnen. Det har vi inte i Sverige, tyvärr. Så jag hoppas att du kan slå ett slag för det, Mohammed.
Ja, vi får hoppas det.
Kanske en lustig fråga, men tror du att ditt största ekonomiska misstag är framför eller bakom dig?
Bakom mig, tror jag. Och jag tror att det faktiskt var mitt SBB-misstag där. För jag var upp 500-600% och det var mitt största innehav. Så att det var mycket pengar, eller det var mycket procent, men det var också mycket i absoluta tal. Så jag hoppas att det är mitt största ekonomiska misstag både då och framöver.
Om du skulle tipsa oss om någon ny bra framtida poddgäst som kan vara ett bra namn för att nå fram till unga människor eller nå fram till nysvenskar. Vem skulle du tipsa om då?
Jag kommer inte på någon på rak arm, för alla vill ju ha betalt för att komma till olika ställen. Så att,
nej, vi har aldrig betalt för en poddgäst och kommer inte göra det i framtiden heller, kan jag säga.
Det är därför det blir lite svårare, men jag... Jag vet inte, jag får passa på den frågan.
Okay.
Ni kanske får bjuda in mig igen.
Vi bjuder jättegärna in dig igen faktiskt. Men vilken fråga skulle vi ha ställt som du gärna hade svarat på?
Nej, men jag tycker ni har berört allt som är viktigt. Och framförallt så tror jag att alla här inne faktiskt kan förändra samhället som det ser ut idag. Framförallt liksom investeringar och sparande. Och man kanske har någon familj som man känner som aldrig har hört talas om det här. Och kan man utbilda eller så ett frö någonstans så kommer det säkert växa. Och om alla gör det så kan vi ju applicera liksom ränta på ränta på humankapitalet också. Och sprida börsens fantastiska möjligheter där små pengar faktiskt kan bli stora. Och de här pengarna kan förändra generationer. För kollar vi på samhället idag så finns det ju otroliga problem. Och kanske inte allt, men mycket rotar sig i pengar och bristen på pengar. Och vill jag ha mer pengar och vill jag köpa saker till sina föräldrar och ta sig ut från utsatta områden. Så att jag personligen tror att pengar faktiskt är, även om det inte är allt, så är det otroligt mycket. Och det är ett kraftfullt verktyg, och jag vet det själv. Jag kommer liksom från en bakgrund där vi inte haft mat på en vecka, där mamma har fått tigga kläder och mat. Så jag vet att pengar faktiskt kan vara ett väldigt kraftfullt verktyg.
Jag tänker så här, Mohammed, att först och främst vill jag bara tacka dig för att du har kört hit från Ronneby och du har donerat böcker, din tid. Tusen tack för att du kom.
Ja, men tack själva.
Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomnar nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.